Jag heter Lena Gilmer och så är programmakare på Tyresö radion. En närradiostation som sänder program av mycket skiftande karaktär. Jag gjorde ett program i vintras om mormor Hannas livsöde. Hanna Mörk var min mormor. Hon var född 1877 och hon dog 1965. Sen jag gjorde det programmet så har det dykt upp en del uppgifter. Bland annat ifrån mina kusiner. Hanna hade 6 barn som överlevde till vuxen ålder. Och så hade hon ett 7:e barn som dog när det var 10 år. Hennes allra äldsta barn var ett pojktvillingpar. Den ena tvillingen, min morbror Wilhelm, han emigrerade till USA. Men han som var förstfödd, den första tvillingpojken, han heter Gunnar. Och han har 2 döttrar som alltså är mina kusiner. De har fyllt i en del saker som inte jag visste om. Hanna var gift med Johan August, alltså min morfar. Han var mycket äldre än Hanna. Det skilde 19 år. Johan August, han hade varit rallare, bland annat uppe i Gällivare. Och till sist så slutade han som bas på ASEAs gjuteri i Västerås. Och det var Johan August som ni som hörde det första program nöp Hanna i baken under en middag hos familjen, ingenjörns, där hon var servitris och husa. I en intervju som ni hörde bara ett litet avsnitt ur i det förra programmet, där viskar hon så tyst så att det inte går att få in det på radioprogrammet, att hon kallar honom min älskade. Hennes första tvillingpar som föddes med drygt 1 år emellan, hon hade alltså 4 barn på 2 år, de ansåg att deras far Johan August var omåttligt snäll. Och det har vi i familjen flera gånger sett i brev där de skriver till varann, och det är lite ovanligt att de hela tiden talar om honom som så väldigt snäll. Johan August, han skrev själv ett litet självbiografiskt häfte om sin uppväxt och sin första tid. Och där finns också varför han under tiden som rallare bestämde sig för att bli helnykterist och blåbandist. Och nykterheten var en väldigt viktig sak för Hanna. För ni som har lyssnat på det föregående programmet, ni vet att hon växte upp under väldigt tuffa förhållanden i Visby. Som vuxen i Västerås så engagerade hon sig för Vita bandets barnhem Sparvboet. Men nu så kommer en liten knorr på det hela, för att Johan August, han tog med sig sina pojktvillingar till sin far, deras farfar, som var indelt soldat och senare kyrkvärd i Öttum i Västergötland. De här 2 små killarna, de var ungefär 4-5 år. Deras yngre systrar fick inte följa med, men deras farfar fyllde jämnt och hade ett stort kalas. Och där bröt Johan August tillfälligt sitt nykterhetslöfte. Och på tåget hem till Hanna så hade han ett samtal med de här små pojkarna om det. Och de fick lova att bevara hemligheten och absolut ingenting säga till mor Hanna. Och det tror jag de höll. Det femte barnet, han som låg hemma i sin säng i 10 år, har jag också från samma källa fått höra mer om. Det var ju tätt med barna. Och barnmorskan som förlöste min mormor Hanna i hemmet förstås. Barnmorskan, hon såg genast att det var något fel på det här barnet. Och då sa hon till Hanna att det var hennes fel. Så här blev det när man inte kunde hålla sig ifrån varandra. Och jag som lever då nästan 100 år senare. Ja, nu är det ju 100 år sedan faktiskt den lilla pojken föddes. Jag vet ju så mycket mera och jag tänker på mödravård och kontroller och folsyra och järn. Och hur kan det ha varit att amma 4 stycken barn för fullt i... Och han överlevde ju i alla fall själva födseln. Det var ju annars ganska vanligt att många barn dog i samband med födseln. Men den här lilla killen, han var guldlockig. Han kunde inte tala. Men jag har fått reda på att han kunde rulla på golvet. Och han kunde till och med rulla över trösklarna. Sen hade Johan August gjort en specialtillverkad gunga åt honom. Så att där placerades han och fick sitta och gunga ute i trädgården och delta på det sättet i sina syskons lekar. När han dog, då var det bara Hanna och Johan August som gick på begravningen. De och prästen. Och det kanske jag sa i det förra programmet att den här lilla killen fick en björk som gravsten som sen blev stället där man begravdes i vår familj under björken. När de kom hem, föräldrarna, till den samlade syskonskaran som då ju hade utökats med ytterligare 2 barn, så de var 6 barn. Då fick barnen för första gången i sitt liv sockerkaka. Det var ett sätt kanske att lindra sorgen i hela familjen. Och att man kostade på någonting som var en nyhet och som inte man hade smakat förut i samband med lillebrors död. Nu så ska jag bjuda er på mormors egen röst. Och hon ska få berätta om tuppen, när tuppen slogs med grannarnas tupp. Och så ska ni få höra om hur grisarna skrubbades rena varje söndag. Och sen släppte man ut dem på den gata, den grusväg som gick utanför huset. Varpå grisarna genast drog ner till den närmsta gyttjepölen och la sig och hade det mysigt. Sen kommer ni också få höra om hur dags Hanna gick upp när hon skulle ha stor tvätt. Den här tiden så tvättade man ju inte så ofta som vi gör nu, för att det var ganska besvärligt att tvätta. Det fanns inget rinnande vatten, det fanns inget varmvatten. Och en så stor familj som make, en barnaskara på 7 stycken och sen en tillröst lilla syster som ju hjälpte till i familjen. Det var tufft. Och det kommer hon att berätta för er om. Min syster, som ju är den som i ursprungsprogrammet intervjuar Hanna. Hon har nyligen också dött. Mormor sparade 10-öringar för att min syster skulle kunna ringa hem till mormor från telefonautomaten på studieorten på universitetet. 2 stycken 10-öringar, alltså 20 öre, det var på 1960-talet uppkopplingsavgiften. Och det gällde, tyckte Hanna, att när min syster hade lämnat hemmet så skulle hon ha möjlighet att hela tiden kunna ringa tillbaka och ha kontakt med familjen. Ni som hörde förra programmet minns ju också att Hanna inte var så religiös. Hon med sin bakgrund så tyckte hon ganska illa om prästerna och kyrkan. Släktkrönikan som finns i vår släkt, den förtäljer att när ett av tvillingparen skulle döpas, oklart om det var det första eller andra, då hade hon bara med sig ett barn till kyrkan. Varför hon bara döpte, eller tänkte sig att hon skulle döpa en av tvillingarna, det vet vi inte. Men prästen tyckte att det var så anmärkningsvärt så han gjorde en anteckning om det i kyrkboken. Nu när min syster som gör intervjun också är borta, så tänker jag att de där två kanske träffas. Vad vet vi? Och då kanske min syster talar om att nu vet vi och har accepterat Hannas hemlighet och hemlighetsmakeri. Och jag har bestämt att jag för min del inte kommer att gräva vidare. Hanna ska få behålla sina hemligheter. Men en annan sommar så kanske jag ska berätta mera om min morfar, Johan August, som ju också var en väldigt spännande, även fast hans barn ansåg att han var väldigt snäll.
Berätta om toppslagsmålet, det som mamma var med. Vad var det för någonting? Hade de höns här inne?
Ja, det ser väldigt lite väldigt goda pojkar. I alla fall, i gården bredvid oss var äldre damer som hade flyttat ifrån Grena här. Och de hade bland annat höns.
Med sig från här verket?
Men vänt var det då. Och vi hade höns. De hade vit tupp och det hade vi också. Och hönor. Vi hade höns.
Var det före grisarna?
Vi hade grisar och vi hade... Ja, det var det kanske inte grisar. Och vi hade grisar här på gården. Och vi hade höns. Och vi hade kycklingar. Och vi hade kaniner. Men i alla händelser, det var två gånger det var när... Vi kunde vara väl, jag ska säga, vi kunde vara 5-6 år. Då hade tupparna, uthusen gick emot hans, tupparna hade hört varandra, överrösta varandra. Vita, läggfors, tuppar. Och så kom grannen sin och bara så kom in och ta reda på tuppen. Då var vår tupp så illa åtgången så kammen nästan var avsliten.
Hade de slagits då?
Ja.
Hur hade eran tupp kommit in till dem? Hade han smitit över eller?
Vi hade väl släppt ut dem.
Var ni tvungen att avliva honom då?
Nej, jag satte in tuppen på pinnen bredvid. Då föll den ner på golvet. Nu orkar jag inte sitta uppe. Men han ropade kuckorna. Ändå.
Stackaren. Var trött.
Ja. Blodförlust. Nej, men han klarade sig. Men vi tyckte så synd om tuppet.
Ja, det förstår. Och så var ni arga på grannens tupp.
Ja, de hittade synen. Det tog vi.
Sprang inte era grisar bort någonstans? Någon gång.
Tog. Men de söndagsmånaderna uppborstade, tvättade rena i en grupp. Och sen kunde de promenera uppåt gatan. Så Jakobsbergsgatan var helt annorlunda då än nu. Så fick de springa efter dem och mota hem dem.
Då gick de på söndagspromenaden.
Ja.
Och hur då?
Ja, det var ju obebyggt hem.
Ja, det är svårt att tänka sig nu.
Ja.
Nu är det så mycket villor och höghus. Nej, men jag tycker det ska vara besvärligt att ha grisar och kaniner.
Ja.
Mycket att sköta. Alltså potatisåkern och alltihop.
Ja,
tvätten.
Ja. Det var till början klockan 3 om morgonen.
Mm. Menar du att mormor att mamma gick upp klockan 3?
Jag började tvätta.
Mm.
Då brukade jag gå ut. Då hade jag nästan tvätt. Då hade vi ju tvättstugan.
Ja.
Det gjorde sig.
Jaha, där ni hade pump eller?
Ja, brunns. Och sen satt det. Sen det blev pump. Det blev lite mer. Det blev... Då var jag rädd om barnet.
Uff. Det var aldrig någon som var nära att trilla ner?
Nej.
Ja, det var lock och han på hortas.
Och sen stor sten.
Mm. Men otäckt i alla fall. Hur gick det till när mor ville vara på trollkärlet?
Ja, det är ett stort nytt område byggt som förut kallades trollkärlet. Och där var de skridskobyggarna. Det var ett vattenområde som hon höll på. Och hon ramlade ner. Det blev som en massa där någonting.
Ja, det var någon slags dyr som måste.
Ja, så frös det på vintrarna och då var de där rådiska.
Men han föll väl i på sången?
Ja.
För att mamma brukar alltid säga att jag fick inte gå där för då hade mor och ville trillat ut. Men vem var det som drog upp honom då?
Men det hjälptes de där något.
Det var han och mor begonna. Ja.
Och med det så önskar jag er en trevlig sommar. Och precis som i det förra programmet så lägger jag också in lite musik som jag tror att min mormor skulle ha tyckt mycket om. Ha en bra sommar och jag tar gärna emot mera synpunkter på de här programmen om ni vill det. Jag heter Lena Hjelmerus och är programmakare vid Tyresö Radion.